När elen bryts och vattnet stängs av, när det är kallare inne än ute och du inte längre kan spola på toaletten. Vem är du i krisens tid, när butikshyllorna töms och pengarnas värde försvinner? Putins krig mot Ukraina tvingar oss att tänka efter på allvar. Kan jag räkna med din hjälp om den vanliga tryggheten upphör? Och kan du lita på mig? När vårt vanligtvis välordnade samhälle utsätts för skenande elpriser, inflation och risk för väpnad konflikt eller klimatrelaterade katastrofer, då är det kanske inte de människor som hamstrar toarullar som står högst i kurs. Nu har europeiska etikforskare satt sig ner och med pandemiåren i minnet försökt formulera sig kring viktiga värden i kristider. I det här avsnittet av Filosofiska rummet har vi med oss en av dem, filosofen Nils-Erik Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet. Här finns också Per Baun som är moralfilosof och professor emeritus vid Linnéuniversitetet. Solidaritet i kristider, det är vårt ämne idag. Ni är varmt välkomna bägge två.
Tack så mycket.
Nils-Erik sitter i EU-kommissionens etikråd som heter European Group on Ethics in Science and New Technologies och har nu i vinter publicerat en skrift om världen i kristider och vad EU-länderna har lärt sig om krishantering efter pandemin. Och då undrar jag, vad är det för värdefrågor och moraliska frågor som ni menar står på spel i en samhällskris, Nils-Erik?
Ja, vad unionen då har sett är ju att just värdefrågorna har spelat en väldigt stor roll under pandemin och att länder, medlemsstaterna har gjort lite olika saker beroende på att man har värderat saker olika. Och EU är ju byggt på egentligen en gemensam värdegrund och det finns den här Europeiska unionens stadga för de grundläggande rättigheterna inom unionen. Och där nämner man många värden som är viktiga, men sådana som vi troligen tangerar idag är människans värdighet, människovärdesprincipen säger vi i Sverige ibland inom hälso- och sjukvården. Frihet är en annan. Jämlikhet och solidaritet finns också.
Saker som sätts på prov under en pandemi.
Och som också då man har insett borde kunna vara viktiga vid när man fattar beslut och när man ger rekommendationer och så vidare inom det här. Och då gör man så att vår grupp som är då European Group of Ethics, vi är 15 stycken från de olika medlemsstaterna och inte alla är forskare men har olika kompetenser. Vi är då en av rådgivarna, en annan rådgivargrupp är de vetenskapliga rådgivarna och sen finns det några som samlar evidens och tittar på vilka belägg det finns och jag tror vi kanske kommer åter. Så försöker man hitta någonting så man kan bygga upp ett nytt system.
Men det är ju intressant att fundera över vilka värden som står på spel eller som är viktiga i en samhällskris. Det handlar ofta om hur får vi fram tillräckligt många dieselaggregat eller vårdplatser och så vidare. Per Baun, hur tänker du om detta att man diskuterar vilka värden det handlar om i en samhällskris?
Ja, jag tror också att en viktig fråga är ju vilken typ av kris man ställs inför. Nu har vi talat om pandemin och pandemin kan ju handla väldigt mycket om att man vill förhindra en sjukdom att spridas. Det handlar om att undvika ett riskbeteende. I andra sammanhang så kan det ju vara en krigisk konflikt där man står inför en militär invasion. Och då kanske man tvärtom förväntas ta vissa risker, alltså att man uppmanar människor att gå ut och försvara sitt samhälle tillsammans. Men man kan säga att något som återkommer för flera olika typer av kriser det är ju att det blir en sorts avvägningsfråga om individens frihet kontra kollektivets välbefinnande och hur man ska dra den här balansen, hur mycket man kan förvänta sig, hur mycket man har rätt att kräva av individer, vilka typer av plikter vi har som medborgare, som medmänniskor och som ingående även i överstatliga samarbeten. Där finns alltså en hel så att säga, skala av olika typer.
Det är betydligt under pandemin, individens frihet kontra ansvaret för kollektivet, hur mycket vi rör oss eller inte rör oss och maskerar oss eller inte och så vidare.
Ja, alltså individens ansvar för ett beteende som inte skapar onödiga risker för andra. Men står man inför en krigisk konflikt så är det ju en annan typ av världen som står på spel. Där förväntas individer riskera sina liv för det gemensamma goda, så att gå ut i krig tillsammans och försvara sitt land. Mm. Och omkring detta så finns ju givetvis också andra värden som handlar om vad är samhällets värde i förhållande till individens fri- och rättigheter? Gäller detta för alla samhällen eller gäller det bara för demokratiska samhällen? När finns det stater som inte kan göra anspråk på sina individers rättigheter?
Och Nils-Erik, i det arbetet som den här europeiska etikgruppen har gjort så landar ni i att solidaritet tycks vara en grundvärde i det här. Och mycket av det som väl nu oroar oss i Sverige har ju att göra med den ryska aggressionen och kriget mot Ukraina. Elbrist, bränslepriser, inflation, desinformation och spioner, vi har NATO-frågan och krigsmuller och så vidare. Men där mitt i kriget och i eländet i Kherson och i Kharkiv och över hela landet, där är solidariteten stark. Det berättar SVTs Ukraina-korrespondent Elin Jönsson som jag pratade med häromdagen.
Ja, men det är kanske det mest slående när man är i Ukraina nu under kriget, så är den här otroliga solidariteten som finns i samhället och som fanns där bara direkt när kriget bröt ut. Och det finns många tydliga exempel, finns här små exempel som bara, man bara ser när man rör sig i samhället, det är att människor kramar varandra väldigt mycket. De okända människorna. Om man möter någon så skakar man inte hand eller hejar så, utan man kramar varandra även fast man inte har träffats förut. Och det är något som är, ja, men det skapar såklart mycket värme mellan människor, men det blir också som en stark gemenskap. Jag kommer ihåg när vi var i Kherson där, precis när Kherson hade befriats och vi åkte in i staden. Det var ganska otäckt, för man vet att de ryska styrkorna låg väldigt nära inom artilleriavstånd. Och vi visste ju att, även ryssarna visste att det skulle samlas flera hundra personer på det här torget den här dagen. Och Zelensky var också på väg dit. Så kände ju alla det här hotet också, att det kunde bli ett anfall när vi stod där. Och då gick alla just runt och kramade varandra så här på torget. Och kom fram en tjej som jag ville intervjua. Då sa jag, kan jag inte få ge dig en kram först? Det är klart, sa jag. Men jag skulle ta ett annat exempel som jag också såg i Kherson, som jag tyckte var väldigt fint. Det var att vi gick förbi bara en mataffär. Och då stod det massor av folk där i en liten grupp. Och då gick vi fram och tittade vad de gjorde. Och då stod alla och laddade sina telefoner och datorer vid en generator. Och då frågade de, hur funkar det här? Och då så sa de, nej men det är ägaren till den här affären. Han har en generator. Så då har han ställt ut den så att alla som bor kan komma och ladda. Då frågar jag, kostar det någonting? Nej, han gör det här för att han har en tillgång till en generator och då kan han dela med sig av strömmen till alla som behöver. Så då stod alla där och laddade och småpratade och sådär. Det var också sånt väldigt fint som jag kände man skulle ta efter liksom, om man fick strömproblem i Sverige till exempel. Att han hade kunnat ta betalt, men han gjorde inte det.
Elin Jönsson är alltså Sveriges televisionskorrespondent i krigets Ukraina. Och överallt omkring sig så ser hon tecken på hur människor hjälps åt när elen bryts, när det är ont om mat eller de vanliga samhällsfunktionerna upphör att fungera.
Det också när vi var i Izium till exempel efter återtagandet, så kom bussar in med humanitär hjälp. Och då träffade vi några kvinnor också som var på torget och tog emot humanitär hjälp, och så följde vi med dem hem. Och då i deras trappuppgång, för det första så hade de staplat ved i hela trappuppgången som då de var ute hög och samlade, men som de delade på i trappuppgången. Och sen hade de också den här humanitära hjälpen i form av mat, så hade de ett bord i trappuppgången där alla la sin mat. Så man tog inte in sin mat i sig själv, utan man la den på det här bordet och sen åt man därifrån. Alla delade på det som fanns och lagade också mat tillsammans. Det fanns ju ingen el då, så då lagade man mat ute på gården. Men också det här att man gjorde det tillsammans med varann. Att man inte delade upp mitt och ditt.
Men hur viktig är solidariteten nu då för ukrainarna om de ska klara sig eller härda ut i det här kriget?
Ja, men jag tror att det är oerhört viktigt. Så länge den finns kvar så stärker den. Man märker hur den stärker befolkningen. Alla som samlas kring den här tanken på seger och tanken på att på sin lands existens. För det är det alla pratar om, ju hotet mot landets själva existens och den ukrainska identiteten. Och därför blir den här solidariteten extra viktig. Så att jag skulle säga, om den solidariteten och medmänskligheten skulle försvinna och folk började tänka på sig själva, då skulle det bli mycket, mycket tuffare.
Det ukrainska folket har, liksom för övrigt också det ryska, de har tvingats att hantera kriser, svält och umbäranden genom historien. Och det har betydelse nu, det säger Elin Jönsson, som till och från bott och arbetat i området ända sedan sovjettiden.
Ja, men det tror jag verkligen, att man har behövt samarbeta, för att Sverige så har visat staten som något som fungerar väl, men som också har ett ansvar att just dela upp tillgångarna till och att bestämma vem som ska ha vad och så. Där har vi haft ett förtroende för staten att den gör det, att den sköter den här uppgiften. Men det har man inte haft i Ryssland och inte heller i Ukraina. Och därför så har man ju skapat väldigt starka nätverk mellan människor. Och kanske just i en trappuppgång till exempel, att man håller ihop i en trappuppgång. Om man är sjuk till exempel, så i Sverige kan man ju lita på att sjukvården finns där, att den är gratis och så. Men så har det ju inte varit där, så att där går alla in direkt och börjar samla pengar. Och det har hänt mig också när jag varit i Ryssland. Folk har sagt, behöver du hjälp, behöver du pengar, så säg till. Och det tror jag att det har vi inte i Sverige den. Vi är ju väldigt försiktiga med sådana saker och vi har svårt att be om hjälp också. Det tycker jag bara som småbarnsmamma, så tycker jag att vi tar alldeles för lite hjälp av varandra. Nu är inte mina små barn lika små längre, men när de var väldigt små och man behövde hämta på förskola och så, visst kunde man hjälpas åt, men det är ändå sitter lite långt in det här att be om hjälp. Man kan liksom hjälpa någon, eller man kan be om hjälp, men då vill man hjälpa till tillbaka direkt i Sverige. Att man, det måste hela tiden vara en balans. Om man bjuder på något så ska man ha något tillbaka. Det är hela tiden en sorts kostnad på något sätt. Och det finns inte där alls på samma sätt. Utan man ger det man kan ge och man kanske får tillbaka av någon annan istället. Där tycker jag att vi har mycket att lära.
Ja, vad solidaritet är och hur den uppstår och hur den eventuellt dör. Det kan vi ha en vidare filosofisk diskussion om strax här i filosofiska rummet. Det Elin ser på gatorna i Ukrainas sönderbombade städer, det är att medborgarnas vilja att ställa upp för varandra, den är tydligt beroende av hur snabbt och resolut som myndigheterna agerar för att reparera det som förstörts.
Det är också en väldigt stor betydelse för den här solidariteten, eller för att man inte ger upp utan att man fortsätter hålla ihop och jobba, att man också ser att staten också gör det. Att man sätter in alla resurser för att göra maximalt för att återställa allting. För kommer man att promenera på en gata där det är ett stort hål och ser det varje dag och sen blir det bara fler och fler hål i gatorna, då påverkar det igen. Men om man ser att det återställs så blir fint nästa dag, så ger det också lite styrka till en själv att kämpa vidare. Så det tror jag, just för att om staten också visar att, eller myndigheterna också visar att de gör allt vad de kan, då kommer också människor göra allt vad de kan för att kunna fortsätta fungera.
Det säger alltså Elin Jönsson, SVTs Ukraina-korrespondent, i filosofiska rummet där vi diskuterar viktiga värden när krisen kommer. Bland annat solidaritet med filosoferna Per Baun och Nils-Erik Salin. Någon direkt reaktion på Elins bilder här, starka bilder från krigets Ukraina?
Hon ger konkreta exempel på vad vi har varit inne på i vår rapport, och hon identifierar det här att solidaritet är jätteviktigt i det lilla, i vardagen. Men vad hon säger på slutet är ju någonting som är jätteviktigt. Det måste ju funka också från samhällets sida. Och det är ju det som har varit den springande frågan. Därför att det är ju så att det finns en stor forskning vad det gäller hur man ska hantera kriser. Och det visar sig att kriserna verkar vara någonting som vi kommer att få leva med. De blir fler och fler och de är sammanvävda, så de blir värre och värre. Det är ju så att Ukraina lägger kanske till en energikris, och vi har en kris med klimatkrisen som påverkar mycket annat, och vi får pandemier och de här flätas samman. Så blir det en ekonomisk kris på toppen. Då måste de här hanteras på ett visst sätt och riskerna är svåra att bedöma. Och vad Elin är inne på är att vi som här som sitter i det här rummet kanske kan hjälpa varandra, men vi måste ju också se till att staten gör det. Och då vet vi från den här forskningen att det är de som har det sämst, är fattigast, värst utsatta, vi har sett under pandemin i Sverige, som drabbas hårdast. Och då krävs det ju en solidaritet från samhället, att man lyfter den.
Är det solidaritet när samhället håller det de har lovat, så att säga, bygger vägar eller ser till att det finns sjukhus? Är det solidaritet?
Det kan ju vara ett tecken på solidaritet, skulle jag kunna tänka. Jag tyckte det var ett jättefint exempel.
Vi kanske ska gå in i det filosofiska modet här då och definiera vad solidaritet kan vara.
Ja, alltså jag tänker mig att solidaritet är ju en form av hjälpverksamhet, men det är inte så att alla hjälpverksamheter automatiskt svarar mot solidaritetsbegreppet. Om man skulle börja med att ge någon sorts primär avgränsning av solidaritet, så tänker jag mig att det motto som kommer till uttryck i Alexandre Dumas, de tre musketörerna, en för alla, alla för en, det är liksom prototypen för en solidaritetsrelation. Och vad innebär det? Jo, det innebär ett ömsesidigt stöd inom en grupp, va? Och att de här musketörerna är en grupp. Den gruppen kan ju också handla om en klass. Den kan handla om en bysamfällighet, en arbetsgemenskap. Det kan handla om en nation. Men det är någon typ av gemenskap. Man känner sig delaktig i detta. Man är del av ett vi. Och när man har den upplevelsen av att ingå i en sån intressegemenskap, så kan det också finnas en beredskap att göra någonting för andra, under förutsättning att de också kan antas göra det mot en själv. Därför det finns alltså en ömsesidighet här i förväntningar. Det är inte en ensidig relation där en hela tiden hjälper en person som enbart tar emot. Om det inte finns en retur på detta, att man får tillbaka någonting.
Till skillnad från filantropi eller givmildhet.
Eller välgörenhet. Alltså om man ger pengar till en tiggare. Liksom. Det är en envägsrelation där en som tar emot och en som ger. Det är inte solidaritet, det är någonting annat. Det kan sedan försvaras på andra olika sätt också. Det är en välgörenhet, men det är inte solidaritet, för solidaritet bygger på någon sorts ömsesidighet, va? Och det måste vara en ömsesidighet över tid. Alla kanske inte är lika starka alltid, men jag vet att om jag är stark idag och hjälper dig, så ska du imorgon när jag är i behov av hjälp kunna ge tillbaka detta. Mm. Och får man inte den här returen, då upphör den här solidariteten, för att man vill inte bli lurad, va? Man vill inte bli utnyttjad, för att solidaritet är liksom inte någon fribiljett till andras hjälp utan något krav på någon motprestation.
Och där beskriver Elin att det behöver inte vara ett fram och tillbaka mellan två personer, en tydlig kontantutväxling, utan jag kan ge dig någonting nu, så får jag tillbaka någonting helt annat av någon annan.
Ja, precis. Och även det hon säger om samhället, alltså att samhället är också med i det här en för alla, alla för en, alltså att samhället gör sin part, alltså människor också beredda att försvara samhället. Så att även den här organiska enheten, eller vad man vill kalla det för, staten, som en institutionalisering av samhället, de ingår ju i det här utbytet. Va? Och frågan om viljan att försvara ett samhälle handlar ju också om man uppfattar att samhället under andra omständigheter försvarar mig. Det finns ju samhället där staten tvärtom är ett hot. Och där man kan säga liksom att det förefaller inte vara riktigt rimligt att man ska ställa upp och försvara staten i ett läge där staten i sig utgör ett problem snarare än en lösning.
Nils-Erik, i den här europeiska etikrapporten talar ni om poserande solidaritet som en slags avart, eller?
Ja, det är ju egentligen bara en variant av vad Per är inne på nu, att om man inte får det här samarbetet och använder solidaritetsbegreppet som ett honnörsord, då kommer ju ingenting att hända. Så det är det vi varnar för, det här tokenistiska, som det så fint heter, användningen.
Token, ja. En symbol. Liksom.
Ja, symbolhandlingar. Utan vad vi är ute efter är ju en form, vi tror ju att det är shit som behövs här för att lösa kriserna, och det är ju inte bara vi, utan det är ju alla de här vetenskapliga rapporterna också som tror det, att det är ju solidaritet på ett sätt som Per är inne på, men det är ju också viktigt att säga, det gäller ju att man ser var solidariteten behövs bäst. Och då är det att man identifierar de här grupperna som är väldigt illa ute. Man ser ju i klimatkrisen att det finns områden där folk drabbas väldigt hårt. Och man såg, för att bara ta det, för att man glömmer ofta detta. Att titta på Sverige, så var det ju de äldre som drabbades oerhört hårt under pandemin, samt vissa utsatta områden i Sverige. Och då gäller det ju att man kanske ser att om man är solidarisk, se till att man hjälper sådana här områden, så får man tillbaka i att samhället.
Men varför får man tillbaka? För jag bara tänker, om vi definierar de svaga grupperna, de äldre under pandemin eller de allra fattigaste i ett samhälle, och vi, vilka vi nu är, staten eller vi i det här rummet, bestämmer oss att försöka hjälpa dem. Är det solidaritet då? Får jag tillbaka någonting av de här gamla människorna på ålderdomshemmen? Får jag tillbaka någonting av de allra fattigaste?
Alltså det där tror jag att den här returen på så att säga, de omsorg man visar får förstås lite grann med flera generationer inblandade och flera aktörer. Därför att det är ju riktigt kanske att de gamla människor som vi visar solidaritet idag kommer aldrig att vara i en situation där de kan ge någonting tillbaka. Men en dag ska vi själva bli gamla och då förväntar vi oss att någon ska göra någonting för oss. Mm. Så att man föreställer sig att den här solidariteten är utsträckt över tiden. Men fortfarande är ju alltså tanken någon sorts ömsesidighet.
Du som har valt att lyssna på oss som podd och har följt med från starten nu vet säkert att detta är Filosofiska rummet i Sveriges Radio. Men för nytillkomna lyssnare så vill jag påminna om att ämnet idag är solidaritet i kristider. Och vi ställer frågan, vem är du när den vanliga tryggheten rämnar? Vi har hört SVTs Ukraina-korrespondent Elin Jönsson och här kring bordet har vi filosoferna Nils-Erik Salin och Per Baun. Du sa ordet shit, tror jag. Shit med K. Nils-Erik, alltså solidaritet är ett slags shit och Jürgen Habermas, den stora samhällstänkaren, tysk filosofen, beskriver också detta med solidariteten är limmet mellan byggstenarna i ett samhälle. Är det
Jag skrev ner något helt annat utan att tänka på Habermas. Jag tänkte man kunde säga att det är demokratins murbruk. Och det är väl en liknande tanke. Men det igen, det Per är inne på tycker jag är också att man har sett i de här, jag går tillbaka till de här vetenskapliga studierna för de påverkade mig på något sätt också här, att vill vi nu återhämta oss relativt snabbt eller undvika kriser, det kommer ju alltid finnas kriser, men som det ser ut nu i världen så är det nog så att vi gäller att vara solidariska på det här sättet och ibland tänka så här att det kanske inte jag får tillbaka här och nu utan det kanske är så att det kommer tillbaka till mina barn eller någon annan när jag själv blir annan.
Men solidaritet är ju ett begrepp som har ett något romantiskt skimmer över sig. En för alla för en, sa dina de här tre.
Men man behöver ju inte se det som ett romantiskt begrepp.
Lars, nej, men vad är baksidan? Det jag vill komma till är, vad är finns det någon baksida av solidaritet eller något problem?
Ja, alltså det kan du göra därför att solidaritet i sig säger ju någonting bara om olika parters vilja att backa upp varandra. Sen kan ju syftet med det här se väldigt olika ut och solidaritet finns ju även i maffian. Va? Alltså att man backar upp varandra. Man har en tystnadskultur gentemot omgivande samhället. Man håller tyst om vilka brott man begår. En ockupationsarmé, deras soldater har också en solidaritet med varandra när de är inne och härjar och plundrar ett annat land. Liksom då, va? Så att solidaritet kan givetvis användas för syften som man inte anser moraliskt försvarbara. Och man kan också säga att solidaritet har ju en del andra tänkbara baksidor också. Alltså att det kan leda i någon mening till en utplåning av individen. Alltså att man driver solidaritetskravet så långt att individen blir bara en resurs för kollektivets intressen och upphör liksom att ha några egna rättigheter. Solidaritet kan också innebära att man i någon mening ger upp kritiskt tänkande just därför att man vill vara lojal mot gruppen. Och där finns ett annat sånt här man säger, mönsterbildande citat från den amerikanske marinofficeren Stephen Decatur som 1816 myntade det här uttrycket right or wrong, my country. Alltså att han sa att han hoppades att USA alltid skulle vara på den rätta sidan, men även om de inte var det så var det mitt land och det är det som bestämmer vad jag gör. Och det är ju en form av solidaritet. Alltså han solidariserar sig väldigt hårt med sitt samhälle, men han låter det till och med gå över moraliska överväganden. Det är inte en fråga om man har rätt eller fel, utan den frågan om detta är mitt land. Och det är också en aspekt av solidaritet. Så jag tror att för att solidaritet ska kunna ges den här moraliska innehållet som man vill ge den, då måste det också inordnas och underordnas under någon sorts idé om mänskliga rättigheter. Solidaritet för vissa ändamål, men inte solidaritet för vad som helst.
Ja, självklart. Och det är ju så att solidaritet kan ju inte fungera som ett enskilt begrepp, och det är vad Per säger, utan det finns en rad andra sådana här värden som spelar roll i ett samhälle. Och jag nämnde några av de här, människovärdet och frihet och lite annat som man får koppla samman. Men att det är ett viktigt begrepp just i kristid. Jag försöker, en annan sak som, och det här är ingenting som vi skrev om och som jag har funderat under pandemin väldigt mycket på, det är ju att under en pandemi, och vi såg det i början av pandemin, så var Folkhälsomyndigheten ibland oerhört tydliga på att säga: vi vet inte. Vi vet inte riktigt vilken typ av virus det här är. Vi vet inte hur det kommer spridas. Vi vet inte om masken har någon effekt. Och ni kommer ihåg allt det här lika väl som jag. Vilket gjorde att det var oerhört svårt att göra riskbedömningar. Oerhört svårt att säga vad man rekommenderar eller inte. Och då finns det ju en tendens som har funnits i samhället att vi ska maximera, vi ska vara utilitarist eller konsekvensetiker i den här maximeringstanken. Och det kan vi vara så länge vi har klara idéer om vilka osäkerheterna är och vi kan ansätta värden på dem. Men under pandemin här så var osäkerheterna ibland okända. Osäkerheterna var också osäkra och då kan man inte längre maximera. Och då står utilitaristen där med skäggen i brevlådan eller vad man säger. Och man behöver förlita sig på andra principer för att man ska kunna ta beslut och ge rekommendationer. Och då gäller det att identifiera de här grundläggande värdena.
Dessutom kan man säga på pandemin och utilitarismen att ett rent utilitaristiskt perspektiv egentligen underminerar allt solidaritetstänkande. För att en tanke som också dök upp där var att det egentligen inte var så farligt om några äldre människor dog något år innan. Alltså man såg dem bara som en sorts resurs. Som ändå stod inför, hade sitt bäst före datum relativt nära i framtiden och att det var inte så mycket att gnälla om. Men
alltså den jag vågar inte säga det.
Men den typen av resonemang underminerar hela idén om solidaritet, för det innebär bara att människor ser som att okej, vi har definitivt olika värde för beslutsfattarna i det här samhället.
Men är det inte lätt att hamna i det konsekvenstänkandet då, eller utilitarismen i en krissituation när det är bråttom, det finns massor med osäkerhet, vi kan säkert inte rädda alla, men nu försöker vi göra det så bra som möjligt för så många som möjligt, och då får vi tyvärr offra ditten och datten. Mm.
Att inte kunna rädda alla, det är en sak. Att vara benägen att vilja offra människor är någonting annat. Va? Därför att i alla situationer så finns det en begränsning av tid, resurser, energi. Man kommer inte kanske att kunna lyckas rädda alla, men man ska åtminstone försöka. Va? Problemet är när man ger upp från första början med hänvisning till att det är inte så viktigt att rädda de här. Då har man sagt någonting som ifrågasätter medborgarnas lika värde i till staten.
Jag vill återkomma till det här med solidariteten som ju är limmet eller kittet eller murbruket i demokratin och så vidare. Solidaritetens gränser, vilka är det som, ta Sverige till exempel, vilka är det vi ska vara solidariska med? Det är med varandra inom det här rikets gränser eller inom kommunen eller i kvarteret?
Det kan ju vara flera av de positionerna samtidigt. Det beror lite grann på vem vi är, vilka resurser vi har och vilka relationer vi står till. Men jag tror fortfarande att solidaritet är, som jag säger, det är kopplat till att man ser sig som delaktig i en gemenskap. Och hur de här gemenskaperna ser ut, det kan se lite olika ut för människor beroende på deras erfarenheter av de miljöer de rör sig. Men sen också vill jag lägga till att solidaritet är ju alltså inte den enda relationen vi har till omvärlden. Utan det kan ju finnas pliktrelationer som säger att vi ingår kanske inte i någon gemenskap, men vi har vissa skyldigheter ändå i kraft utav de resurser vi har, kraft av de behov som någon annan har till exempel.
Om vi då talar om plikt, har jag en plikt att vara solidarisk, eller kommer den här solidariteten att uppstå när jag ser att jag är beroende av andra och vi hänger ihop?
Ja, alltså i bästa fall så är det ju någonting som uppkommer ur att man ser att man ingår i en relation där man meningsfullt kan vara en för alla för en. Man kan inte säga att det finns en generell plikt att vara solidarisk, därför att det måste man ju fortfarande se till vilken situation ingår man i. Och som vi var inne på tidigare, solidaritet kan missbrukas. Så man måste också fråga sig, vad är syftet med den här solidariteten? Vem är det som tjänar på den?
Jag ser det nog som att vi har en mycket stark moralisk skyldighet att vara solidariska mot varandra. Och pandemin är ju ett exempel på det igen. När vi hanterade pandemin olika i de europeiska länderna, en del stängde ner och andra var öppna som Sverige. Men inte bara där, utan man såg det hur vi gjorde när det gällde att köpa in vaccin. Och då var det inte alla förrän eller att vi försökte ställa upp, utan då köpte man så mycket man kunde i ett visst land. Och det här gör ju också att kriserna är inte landsbundna längre. De är globala, vilket då blir väldigt viktigt. Och då, innan Per ivrig kommer in här nu, då är det ju så att de afrikanska länderna var ju i ett väldigt stort behov av vaccin. Och egentligen större än vad vi är. Och då finns det ju, tycker jag, även någonting som gör att vi bör vara solidariska under en kris med sådana som bor rätt långt bort ifrån
oss. Så Sverige var osolidariskt och betedde sig fel och omoraliskt mot de fattiga länder som hade behövt vaccin?
Jag tror Sverige skulle kunna gjort betydligt mer för de fattiga länderna. Ofta tänker man sig att när man ställer sådana här frågor att det är en antingen eller fråga, att vi behöver vaccinet här eller ge. Ofta är det en både och fråga. Vi kan göra båda.
Om vi håller fast vid det här pandemiexemplet och det här med hur gränser stängdes och att sjukvårdsmaterial inte kunde röras över gränserna, så ska man nog kanske inte enbart se det här som en fråga om bristande solidaritet utan om konkurrerande solidariteter. Därför de nationella beslutsfattarna inom ett samhälle, de har en primär skyldighet mot sina egna medborgare. Mm. Och det låter medborgarna de veta också. Liksom, det är vi som har valt det, det är vi som betalar för er. Mm. Då ska inte ni bara som skicka det här vidare. Liksom. Mm. Utan i första hand så tillgodoser vi våra behov, får vi någonting över, då skickar vi det vidare. Och det är inte ett uttryck för antisolidaritet, utan ett uttryck för en annan solidaritet. Alltså solidariteten inom ett samhälle som kan konkurrera med andra. Det kan finnas konkurrerande solidariteter på samma sätt som det finns konkurrerande intressegemenskaper i övrigt.
Om vi talar om det svenska samhället som är ett stabilt, demokratiskt välfärdssamhälle där det mesta förväntas fungera. Elin Jönsson, SVTs korrespondent i Ukraina som vi lyssnade på tidigare, hon blev lite personlig där och började jämföra med att hon sa i Sverige har vi svårt att hjälpa varandra. Vi har svårt att be om hjälp. Ber jag om hjälp så förväntas det ska ske en returhandling hela tiden. Medan man i ett land som Ukraina just nu, där är det en helt annan bredd. Har våra solidaritetsmuskler förfinat i liksom välfärdsstatens skugga?
Ja, det kan det nog ha gjort i så motto att vi har ju skolats in i tanken på staten som ett försäkringsinstitut, vilket innebär att vi betalar skatt och då förväntar vi oss att staten ska leverera vissa tjänster. Man förväntas inte så att säga som enskild medborgare att ta hand om det här, utan det ska så att säga lite grann staten göra. Det är en del av det sociala kontraktet, samhällskontraktet, så som vi som medborgare i en välfärdsstat förväntar oss. Och det där, då kan man ju givetvis säga då att då blir det också givetvis en fråga, hur väl fyller staten den här funktionen? Och där har vi ju då diskussioner om tillgängligheten i vården till exempel. När patienter lämnas i en korridor, det är inte ens finns en ringklocka utan de får två grytlock att påkalla personalens uppmärksamhet med. Då kan man säga som att där sviker ju uppenbarligen staten sin del av det sociala kontraktet. Och det i sin tur kan väcka solidaritetsfrågor om så att säga tilliten till staten. Tilliten heter. Och då sen är ju nästa fråga, om man förlorar tilliten till staten, innebär det automatiskt att solidariteten mellan enskilda medborgare kommer tillbaka? Inte självklart, men det är ju någonting som återstår att se.
Ja, jag vet inte. På något sätt så känner jag igen mig själv i Elins beskrivning här. Men samtidigt så om man ser nu vad som händer i Ukraina och hur många människor som försöker i det lilla hjälpa till genom att göra kaminer eller vad det nu månde vara, visar väl ändå på att det finns en solidaritet och som inte förväntas att man ska få någonting tillbaka, kanske någonsin, men man ser det här som viktigt. Men jag tror lite att vi har haft ett samhälle där våra muskler har förtvinats, men det innebär ju inte att vi kan köra lite på det moraliska gymmet igen och förbättra dem.
En annan sak är en aspekt alltså, det finns många goda saker att säga om ett välfärdssamhälle och dess kapacitet för omhändertagande, dess kapacitet att uppfylla människors rättigheter, men det är ju också lite grann att initiativförmåga alltså, som går förlorad. Alltså för att solidaritet bygger också på att någon går ut och säger som, det här kan jag göra för dig, vad gör du för mig? Liksom, men här hukar man lite grann i skuggan och vänta sig. Det är ingen som har sagt till oss att vi ska göra det här, så att det är bäst att vi väntar. Mm. Och det ser man ju ibland alltså, när det gäller offentlig hantering av kriser i Sverige, att man väntar på att någon ska tala om för en att nu är det dags att göra någonting. Och det där såg man ju också under pandemin, där det fanns flera myndigheter inblandade, och någonstans så väntar man på att säga vem är det de rätta som har ansvaret att tala om innan man gör någonting. Men sen fanns det ju också personal som faktiskt försökte lösa saker på egen hand, som tillverkade skyddsmasker och annat liksom, utav allt vad de hade tillgängligt på sjukhusen innan någon talade om det för dem. Liksom. Därför de var tvungna att göra det helt enkelt.
Men om vi då tänker oss nu, du nämnde det Nils Erik, att kriserna tycks bli fler, de tycks vara mer oförutsägbara, konstiga, och de överlappar varandra. Det kan vara sjukdom, det kan vara jordbävningar som vi ser nu, kanske inte så ofta i Sverige, men det händer ju. Vi har Turkiet och Syrien, nu förfärliga jordbävningen där, krigshot och så vidare. Om man formulerar frågan som så då, vad är vi skyldiga varandra i en svår kris av något slag?
Ja, minimum är ju att man inte ska sko sig på andras utsatthet. För att när det till exempel handlar om resursbrist, så kan man ju tänka sig liksom att det uppstår hamstringssymptom. Liksom, där vissa samlar på sig väldigt mycket av någonting som det råder brist på. Och sen så erbjuder det till överpriser för någon. Det är ju att sko sig på någon. Så att det är ju det första minimivillkoret. Åtminstone att man inte utnyttjar liksom andras svaghet i en kris. Va? Och sen nästa steg, hur mycket man aktivt gör för att hjälpa. Ja, det handlar ju om vilka resurser man har, vilken situation man själv befinner sig i och vilka behov man kan göra någonting åt i sin närmiljö. Och där ska man också komma ihåg att vi har ju vissa plikter som i någon mening går över solidaritetsrelationer, som ligger lite grann utanför dem. Föräldrars förhållande till sina barn till exempel. Det är ju ingen som säger att föräldrar tar hand om sina barn av solidaritet. Det var ett väldigt konstigt sätt att säga det. Ungefär som att det var en sorts musketörsrelation där. Va? Det där är det ju mer, alltså, det är ju en omsorgsplikt som man har helt enkelt. Va? Och det ska man nog inte klandra människor för, att de i första hand försöker liksom att om de måste välja så börjar de med att ta hand om de som står dem riktigt nära. Men därefter så finns det ju möjlighet att göra mer. Liksom.
Ni skriver i er rapport, etikrapporten, att nobody is safe until everyone is safe. Eller helt enkelt på svenska, ingen är säker tills alla är säkra. Är vi skyldiga varandra någonting i en kris? När strömmen går, när det pajar? När det blir...
Ja, vi är ju övertygade om att vi är skyldiga att hjälpa varandra. Och bland annat inte då sko oss på det här som Per är inne på, men att se till att våra nära och kära och de vi känner och andra får det bra i de här situationerna. Och vi är helt övertygade också om att om vi inte gör detta kommer kriserna inte att lösas på ett bra sätt. Och att i och med att kriserna är så komplicerade då, så tror vi att de kommer förvärras. Så att den här återhämtningsbiten kräver egentligen den här samverkan på ett eller annat sätt. Och att vi är solidariska, en för alla för en, som Per uttrycker det. Men också att vi då ta hänsyn till andra plikter och värden i det hela paketet.
För i krisberedskap handlar det mycket om det. Vård, ja. Elektricitet, infrastruktur, försörjning och sådana där saker. Inom sjukvården så talar man om prioriteringsprinciper, människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen, precis, kostnadseffektivitetsprincipen. Att man försöker se vilken ordning ska vi hjälpa människor, vilka behöver. Är det den sortens värdetänkande som behövs även om vi ska klara översvämningar och torka och krig?
Det tror jag. Jag tror alltså att egentligen prioriteringsplattformen då för hur man prioriterar hälso- och sjukvården var ju i skottglungen i början av pandemin. Och bland annat Socialstyrelsen försökte ändra den här principen om alla människors lika värde. Och då menade att man skulle ändå prioritera, den säger att vi inte ska prioritera på grund av kön eller förmögenhet eller kronologisk ålder. Och vi har redan pratat om det här med äldre, och då menar de att kronologisk ålder kunde ju vara ett skäl till att man prioriterar annorlunda. Men jag tror att man får behålla människovärdesprincipen och man får se till att man ser alla människor som likvärdiga och som i behov av hjälp. Och sen så också får man då använda de resurser man har och göra precis som prioriteringsplattformen säger, att man prioriterar efter behov. Och det här är ju det lilla i hälso- och sjukvården, men det är också i kriser och det
men
globala.
Men kan sånt här kommenderas fram, det här värdetänkandet, eller, jag vänder mig till moralfilosofen Per, eller hur uppstår den här önskade solidariteten?
Ja, alltså kommenderas fram tror jag är svårt. Det är svårt att kommendera välvilja överhuvudtaget till människor. Det kan riskera att slå tillbaka i sin motsats. Men däremot kan ju givetvis samhället och staten och dess institutioner vara ett gott föredöme i så mått att de visar bland annat genom de här prioriteringsordningarna som vi pratar om nu. Alltså de ger någon sorts exempel som precis. Människor kan använda liksom, även i mer vardagliga sammanhang där man visar liksom hur man bryr sig och hur man hanterar konflikter mellan intressen och annat. Så att staten har ju en uppgift liksom, inte för att kommendera fram liksom, solidaritet men för att visa liksom, på en rättvis hantering av olika typer av intressekonflikter, för det är vad det handlar om. Och jag tror liksom att vi var inne på det här med att om solidaritet förutsätter någon sorts känsla av vi, en värdegemenskap, så är det också viktigt liksom, att för att det ska kunna fungera på en samhällelig nivå, så måste det vara ett samhälle som svarar mot sådana värden. Det måste vara en demokrati till att börja med, där människor känner liksom att detta är faktiskt vårt samhälle som vi förfogar över, inte bara en främmande så att säga, maktinstitution.
Är inte solidariteten minst lika stark i en diktatur bland människor som är förtryckta och tilltufsade?
Men då är det ofta, då är inte staten längre ett föredöme, utan staten är ett problem som man måste vara solidarisk mot istället. Va? För staten är en fiende och solidariteten kanske handlar snarast om att hindra staten från att komma allt för nära in i hemmets vrå. Så att säga. En annan sak utöver demokrati, det är också det här med vikten av rättvisa i fördelningen utav bördor och förmåner. Alltså därför att kriser handlar ju också om uppoffringar. Liksom, och att människor kan nog hantera uppoffringar väl, men de måste också uppfatta liksom att åligganden är rättvisa. Att inte att vissa permanent kommer undan medan vissa alltid får dra lasset. För sånt är förödande för alla solidaritetsresonemang.
Till sist, Nils-Erik, när ni har tittat på det här nu som filosofer och etiker och du tittar på Sverige. Är Sverige ett land där det här kittet, det demokratiska limmet finns? Är det liksom starkt mellan byggstenarna, solidaritetslimmet i vårt bygge?
Sverige är nog ett land där det här kittet ändå fortfarande finns kvar, men jag tror inte något av de europeiska länderna kan slå sig för bröst och säga vi behöver inte göra något, utan jag tror alla behöver göra någonting. Och det Per är inne på är ju en av våra smygrekommendationer, för det ligger inte som en riktig rekommendation om jag minns rätt nu, utan det är ju att man måste göra vad man kan för att stärka de statliga myndigheter, organisationer och andra organisationer som är i den här goda meningen solidariska och jobbar för solidaritet. Och där har vi nog en hel del att göra i Sverige också, så att jag hoppas vi fixar det.
Så avslutar vi filosofiska rummet om solidaritet. Jag säger tack till Nils-Erik Sedin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet och medlem av EU-kommissionens etikråd. Och så Per Baum som är moralfilosof och professor emeritus i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet. Vill du kontakta oss, skicka ett mejl till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Alla våra program finns att lyssna på i appen Sveriges Radio Play. Researcher idag var Paulina Witte, Filosofiska rummets producent i Malmö heter Thomas Lunderqvist och jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.